Det här är en podd från Svenska Yle.
Hur ska egentligen sommaren och semestrarna i Europa se ut nu i skuggan av coronakrisen? Det kan ju på sätt och vis kännas futtigt att prata om resande och turism när vi har ett virus som härjar och dödar folk. Men samtidigt är ju det här faktiskt en viktig del i folks liv, och dessutom så är det ju faktiskt också en jättebusiness i Europa som sysselsätter faktiskt miljontals människor. Vi ska prata om det här i nyhetspodden, och jag har med mig Rickard Husso mitt i Europa kan man säga, i Bryssel. Hej Rickard!
Hej hej!
Hur har ni det där? Du bor ju i ett land som verkligen har drabbats hårt nu i den här coronakrisen. Men samtidigt så är det så att man börjar se lite ljus i tunneln.
Det är nog så att Belgien dels har varit väldigt svårt drabbat statistiskt sett. Kanske det land som har drabbats värst av det här viruset, även om det delvis hänger ihop med hur man bokför de här dödstalen. Men oberoende så är Belgien svårt drabbat. Vi har talat om 400-500 dödsfall per dag som värst här. Nu har man fått ner det här dödstalet till ungefär 100 eller mindre än 100 per dag, och det har varit en förutsättning då för att man ska kunna gradvis öppna samhället. Det var någonting man började med den förra veckan, men mest märks det här kanske den här veckan då alldeles vanliga affärer nu får öppna dörrarna, för det har varit så att endast livsmedelsaffärer, apotek, vissa specialaffärer har fått hålla öppet, men i praktiken de flesta affärer har varit stängda nu i nästan 2 månader här, och många har förstås gått och väntat på det att man då ska kunna handla lite mer mångsidigt också här i Belgien. Men samtidigt måste också sägas det att det finns en oro över det här, för det finns ju utan vidare också en risk för att det här viruset igen kan stärkas då de här restriktionerna lättas, så nu följer man förstås väldigt noga med också det här, hur den här utvecklingen går, och om det är så att man igen börjar se att det här viruset får ny kraft, så finns det nog säkert också beredskap att reagera och justera de här åtgärderna.
Ja, det är ju just precis så nu i alla de länder som har drabbats hårt av viruset, att man öppnar upp försiktigt, samtidigt är man jätterädd för att viruset tar ny fart. Och så har vi just precis den här aspekten då med att det är sommar snart, turistsäsongen kommer igång, och det är ju då som sagt så att om vi tänker till exempel på Italien, Frankrike, Spanien, de här länderna med jättehöga dödstal nu i covid-19, så är det ju också då länder där turismen är en jätteindustri, eller hur?
Det är så, de här länderna, man kan nog tala om att det speciellt i Italiens och Spaniens fall har nog varit någonting av en perfekt storm i den bemärkelse som har drabbat dem. Alltså att man har länder som då först drabbas av det här viruset väldigt hårt, och sen samtidigt länder som är också till sin näringsstruktur väldigt beroende av just turism och hela den servicesektorn som hänger ihop med turismen, och nu förstås i och med den här coronakrisen så ligger ju resande helt och hållet nere i Europa, och det här slår då speciellt hårt just mot Italien och Spanien, länder alltså som då verkligen skulle behöva komma igång nu också ekonomiskt för att kunna återhämta sig efter den här krisen.
Ja, men hur ser man nu på det här, alltså finns det på riktigt några reella möjligheter för de här länderna att ens börja fundera på liksom att ta emot turister nu i det här läget?
Det funderas nog väldigt aktivt på det här, men sen ska man naturligtvis också beakta att det är väldigt små steg man tar ännu fortfarande. Ja. Alltså det att steget till exempel i Italiens fall från en i den närmaste total lockdown till det att man skulle kunna börja öppna hotell, öppna restauranger, det är ju stort. Alltså samma gäller Spanien som har varit väldigt, väldigt svårt drabbat. Men det där perspektivet kan man ju säga finns där trots allt, att även om det nu i nuläget framstår som orealistiskt att kunna börja resa, så är det naturligtvis så att man febrilt funderar på hur man kunde skapa förutsättningar för turism, för som konstaterat så är det här då en sektor som då är väldigt viktig ekonomiskt, och en sektor som också sysselsätter väldigt många i de här länderna. Och faktiskt nu på EU-nivå så funderar man nu också på det här, hur man ska kunna koordinera våren och sommaren, planer alltså för hur man koordinerat ska kunna komma vidare för att få igång resandet på ett säkert sätt.
Ja, för man kan ju kanske tänka sig då att att det kan bli en tävling om mellan de här turistländerna då, vem som öppnar snabbare och vem som kan erbjuda på något vis någon sorts coronasäkrade turisttjänster och så på ett sätt som kanske då kan bli lite problematiskt om det blir någon form av race här.
Det är det utan vidare det här som man nu från EU:s sida, från kommissionens sida försöker gardera sig mot, att man alltså inte ser en spegelbild av det som hände när den här krisen så att säga började, när epidemin kom till Europa, där länderna så att säga agerade ganska långt var för sig, delvis kanske i panik, och där den här koordineringen på EU-nivå blev bristande, där man kanske inte kommunicerade med varandra så mycket som skulle ha varit nödvändigt. Nu vet man ju mer om det här viruset. Nu vet man mer om hur det fungerar och forskningen utvecklas hela tiden. Man har alltså bättre förutsättningar på sätt och vis att öppna samhällena än man hade då man blev tvungen att stänga ner väldigt, väldigt snabbt. Men det är klart att här förstås finns en dimension att det säkert finns en väldigt stor press i just till exempel de här turistberoende länderna. Vi har också Grekland som vi talar om till exempel här, som visserligen inte är så svårt drabbat av coronaviruset, men som förstås har haft en väldigt svår period bakom om sig annars ekonomiskt, som också kommer att drabbas hårt.
Mm. Ja, du nämnde Grekland. Det är ju lite intressant där faktiskt att just precis nu i coronakrisen så har ju Grekland lite trumf på hand. För jag såg just att det är alltså lite över 100 döda i covid-19 i Grekland, vilket ju är en bråkdel. Det är ju en droppe i havet jämfört med de andra stora turistländerna i EU. Så från då att ha varit EUs svarta får, så är Grekland här nu nästan bäst i klassen.
Det stämmer, och det här kan naturligtvis vara ett trumfkort för ett land som Grekland, som du kan hänvisa till det, att det då potentiellt kan vara säkrare, tryggare för turister att komma just till Grekland i det här fallet jämfört med Italien och Spanien. Intressant i det här sammanhanget är också faktiskt det att vi nu börjar se koalitioner av olika slag uppstå här mellan ganska olika länder, inte bara i Europa utan också globalt, där länder som då anser sig ha hanterat den här coronakrisen bättre än andra, eller åtminstone inte har drabbats lika svårt som andra länder, nu börjar tänka sig att inrätta olika typer av korridorer, samarbetsmöjligheter. Vi talar till exempel i Europa om länder som Danmark, Österrike och Grekland, som geografiskt förstås ligger ganska avsides, men där man då tänker sig att man då kunde öppna upp mer för turister, i och med att man har ungefär ett snarlikt läge vad det här själva viruset beträffar. Men det här är naturligtvis också problematiskt om man ser till hur EU fungerar och borde fungera, alltså att man ska ha gemensamma regler för hela unionen. Om det är så att man börjar då få små inbördesklubbar som börjar orientera sig enligt hur man har hanterat den här coronakrisen, så då kan det nog också bli knepigt på sikt.
EU är ju förstås summan av medlemsländerna när det gäller beslutsfattande och så, men står det på något vis i unionens makt då att staka ut några gemensamma regler här för hur hela det här ska gå till?
Egentligen är det så att unionen inte har det sista ordet här, utan det är nog medlemsländerna dels som beslutar om sin hälsovård och också i slutändan som beslutar om när gränserna ska stängas och öppnas. Alltså utgångspunkten förstås inom EU och inom Schengenområdet är ju det att fri rörlighet existerar. Men som vi har sett under den här krisen så har länderna då möjlighet att med hänvisning till att det är ett krisläge införa gränskontroller, att skärpa helt enkelt förfarandena vid sina gränser. Och även om då man från EU-kommissionens sida till exempel hela tiden har betonat att det här är delvis olyckligt, att man inte ska gå in för den här typen av stängningar så där bara, att man ska överväga det mycket noga och se till större europeisk helhet, så är det nog egentligen medlemsländerna, de enskilda länderna, som beslutar om det här, och det betyder nog att EUs roll snarare blir koordinerande, alltså att man försöker komma med riktlinjer och den vägen försöka få länderna, ge länderna så att säga någon typ av stegmärken för hur man ska kunna gå vidare. Men som vi har sett under den här krisen, problemet kan man säga hela tiden har varit det att EU-institutionerna, framförallt kommissionen, har varit steget efter, att då medlemsländerna, de enskilda länderna redan agerar, så håller man sitter man fortfarande vid ritbordet i kommissionen och kommer med planer och strategier några veckor efter.
Ja. Mm. Ja, det här med fri rörlighet, den principen i unionen har ju nog verkligen naggats i kanterna nu under de här senaste månaderna. För när vi pratade här innan, Rickard, så konstaterade vi ju att tydligen är det så att man också då i Belgien har fått den känslan att det är lite sådär halvförbjudet att resa. Det är precis samma känsla som många finländare har haft, fast man egentligen nog hela tiden har fått resa. Det har inte funnits något förbud, så det här är ju också en väldigt stor bit förstås i hela det här pusslet när vi tittar på sommaren och semestrar och turismen, eller hur?
Utan vidare, alltså förutsättningarna för att man överhuvudtaget ska kunna resa, så är ju det att gränserna överhuvudtaget är öppna på det sättet då att man kan komma in i landet, man kan vara säker på som resenär och turist att man då verkligen kommer in i ett land. Man vill ju inte resa tusentals kilometer för att sen bli avvisad vid gränsen, utan det måste finnas en säkerhet kring att de här gränskontrollerna och förfarandena fungerar. Och det är nog så att den här diskussionen som man nu för till exempel i Finland om huruvida gränserna har varit stängda eller inte har varit stängda och vilka de här juridiska premisserna är, så det är nog en liknande diskussion som jag nog tror förs på många håll i Europa just nu, inte minst här i Belgien. Vi ska komma ihåg att det här är ett litet område geografiskt där man speciellt inom Benelux-området ju har varit van att röra sig på daglig basis mellan till exempel länder som Belgien och Nederländerna.
Men om man då vill ge sig ut i Europa och resa då till exempel från Finland och på något vis då känner sig trygg med att landet i fråga har då regler och hygienföreskrifter och sånt och på stränder och hotell och Airbnb och restauranger och allt vad det kan vara, så var jag inne här och tittade på en finländsk resebyråsajt, en ganska stor sån, och kunde då konstatera att från och med 1 augusti så kan jag boka en semesterresa till Spanien faktiskt, så att businessen är ju på gång här ändå, verkar det som.
Den är nog på gång och här handlar det väl just om det att man kanske blir tvungen i länder som Italien och Spanien att acceptera att åtminstone för sommaren nog säkert går till spillo på grund av det här viruset. Att det knappast är realistiskt att kunna öppna. Men om vi tänker på augusti, det är förstås den stora europeiska semestersäsongen och många lägger säkert sitt hopp till att det i augusti ska vara möjligt att resa. Att man då till exempel har lyckats inrätta den typen av arrangemang på turistorter som gör det möjligt att semestra och samtidigt upprätthålla social distans och göra det på ett tryggt sätt. Om vi tänker på de här företagen inom turistbranschen, så är det ju alldeles klart att de är beroende också av beställningar som görs för sensommaren, för hösten, för vintern kanske. Flygbolagen till exempel, det är ju en bransch där man i praktiken lever ur hand i mun, det vill säga man har kanske en kassa för 2 månader ungefär, och det har vi ju sett nu att när flygen inte kan åka, det är bara en bråkdel av flygtrafiken som är igång, så är det väldigt snabbt som den här kassan sinar, och då står man plötsligt i en situation där man måste söka om hjälp från skattebetalarna för att överhuvudtaget kunna klara sig. Och samma gäller ju förstås många andra företag också inom turistnäringen. Man har inga stora kassor som man kan falla tillbaka på, utan om det är så att verksamheten ligger nere, så blir man nog tvungen väldigt snabbt att dra konsekvenser. Och på samma sätt, om det börjar komma in beställningar, så då får man igen den här verksamheten att gå runt.
Jo, och sen finns ju förstås hela tiden risken också att man sen ändå får dra tillbaka sina resor, för det är ju ingenting som säger nu att läget är under kontroll i augusti, och har jag nu då gått och betalat en resa för augusti, så vill jag ju då sen förstås då ha pengarna tillbaka ifall det inte blir av, så det blir ju sen ännu mer komplicerat för resebyråerna.
Och här tror jag nog att det handlar om att dels enskilda länder och sen att man också på EU-nivå ska försöka försäkra konsumenterna om det, att det är tryggt att beställa en resa. Det vill säga att man har en säkerhet om att om man nu gör en beställning för en semesterresa till exempel för hösten eller för vintern, om det skulle gå så att det här epidemiläget, vilket är fullt möjligt, att vi får en andra våg till exempel som gör att man måste bli tvungen att införa nya restriktioner och nya förbud, att man då har en säkerhet om att man kan få de här pengarna tillbaka. Vi har ett intressant konkret exempel faktiskt som kommer att diskuteras den här veckan i EU, och det handlar om det att flygbolagen nu när de har en stor kassakris, de är väldigt ovilliga att kompensera kunder i reda pengar för uteblivna flygningar, utan istället så vill man erbjuda vouchers som då är gällande i 12 månader, som då innebär att man då erbjuder en tjänst i framtiden, men man blir inte tvungen att lägga ut pengar nu. Och här så är tanken då också den att det skulle finnas säkerheter för de här vouchers, alltså att man nationellt då skulle garantera att de här vouchers är gällande och att man efter 12 månader ska kunna byta ut dem mot pengar igen.
Mm. Här är många nya innovationer och påhitt och lösningar som behövs. Och det är ganska många gånger nu här som jag har fått avsluta nyhetspodden med att konstatera att mycket är osäkert och att vi får se vad som händer. Men vi får göra så igen den här gången, Rickard Huso i Bryssel. Tack för att du var med, Rickard, och resonerade. Jag heter Karin Götelid. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Lyssna gärna på oss igen. Hej då!